världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationer av växthusgaser i atmosfären?
Ja, men då säger jag att det kommer minska.
Vad säger du?
Inte ändras alls, säger du.
Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart, men det kommer ta tid.
Så här trodde några Malmöbor tillfrågade i SR-serien Sanningens ögonblick. I en undersökning gjord för den här serien så var det knappt en fjärdedel av de tillfrågade som svarade rätt på just den här frågan. I Vetenskapsradion idag hör vi frågorna i klimatquizet och svaren, både de rätta och de vanligaste. Jag heter Camilla Widerbäck och till min hjälp med lite bakgrund till de här svaren så har jag klimatforskaren Erik Källström. Hej!
Hej!
Du är noga räknat klimatprofessor på SMHI.
Stämmer bra, ja. Hej!
Om vi tar den här första frågan direkt då. Vi tänker oss att växthusgasutsläppen minskar till hälften. Vad händer då med koldioxiden i atmosfären, Erik Källström?
Ja, men det betyder ju att vi kommer fortsätta att tillföra mer växthusgaser till atmosfären, så att även om de tillförs i mindre mängd, så att halterna kommer att öka, så att det kommer fortsätta öka. Och det här särskilt gäller det de så kallade långlivade gaserna som stannar kvar länge i atmosfären.
Mm, just det. Det finns många olika varianter på växthusgaser, men om vi särskilt tänker på koldioxiden så är det väldigt sant detta, alltså att det fortsätter att öka ändå, fast långsammare. Det var inte många som trodde det ändå när reporter Susanna Damic frågade några på stan i Malmö.
Så du säger att det skulle minska?
På sikt skulle jag väl säga, men det här är en sorts kuggfråga, känner
jag.
Eller?
Jag tror inte det minskar. Jag tror vi har släppt ut för mycket växthusgaser redan. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
Vill du höra det rätta svaret?
Ja, tack.
Det skulle fortsätta öka.
Okej. För att?
Alltså det är lite så här, om man har ett badkar. Ja. Om du har fullt sprut på kranen nere i badkaret så fylls det ju upp. Ja. Men om du minskar kraften i vattnet så fylls det ju ändå upp.
Ja, ja.
Mm, det låter ju som en rimlig förklaring där, Erik Källström. Förutsatt att proppen sitter i badkaret alltså. Alltså förutsatt då att vi inte blir av med växthusgaserna när de väl har kommit ut i atmosfären. Att de inte liksom läcker bort någonstans eller bryts ner eller så. Är det så?
Ja, men precis. Det handlar ju om liksom jämvikten här mellan det som tillförs och det som förs bort. Och koldioxid då, framförallt som vi pratar mycket om här, den tillförs ju nu då genom att vi eldar fossila bränslen och släpps ut i atmosfären. Sen tas en del av den där koldioxiden upp i vegetationen och även i havet, i ytan då. Men sen så, där är det mer en cirkulation. Det går fram och tillbaka mellan atmosfär och vegetation och mellan atmosfär och ythav. Så att det stannar så att säga kvar i den här aktiva delen av klimatsystemet under mycket lång tid, faktiskt flera hundra år. Så att koldioxiden, har vi fört in den där så kommer den att stanna kvar länge.
Mm. Och kommer den från det fossila så låg den ju från början bevarad någonstans djupt nere i marken och var inte liksom aktiv uppe hos oss överhuvudtaget.
Nej, men precis. Och det gäller ju, om koldioxidhalten ska minska sen på sikt, då krävs det att den tas bort långsiktigt igen. Och naturligt så sker den processen genom att plankton och fiskar och annat dör i havet och ramlar ner till botten, kan man säga. Och då kommer koldioxiden så småningom tas upp i form av kol då, i sedimenten i havsbotten. Och då kan man säga att det har förts bort från det här systemet lite mer långsiktigt.
Men det går jättelångsamt.
Ja, det tar mycket lång tid, så det betyder att precis att det vi tillför nu, det kommer att stanna kvar där och påverka klimatet under mycket lång tid.
Vad tänker du om att det var så många som hade fel på den här frågan?
Ja, det är ju, alltså, klimatsystemet är ju komplicerat naturligtvis, och det gäller att man förstår de olika delarna i det. Jag tycker den här liknelsen med badkaret, och den är ju ganska så talande, och det borde ju alla vara medvetna om, att om man fyller på och minskar takten på påfyllningen så kommer det fortfarande rinna över till slut om man inte drar upp proppen. Så att man har uppenbarligen inte riktigt tänkt hur det funkar och kanske inte fått det förklarat heller.
Mm. Ja, det här är alltså en av frågorna i serien Sanningens ögonblick som sänds i P4, dels inom P4 Extra och dels som eget program inför valet. Den här serien fokuserar på frågor där vi ofta har missuppfattningar och faktiskt inte vet hur det ligger till. Och den görs i samarbete med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder. Quizet, det här quizet om klimatfrågor, det finns på SR-webben och i appen. Och det finns flera andra quiz om andra frågor där också inom Sanningens ögonblick. Samma frågor har ställts i en Novusundersökning med 1000 tillfrågade personer. Och det är den då som knappt en fjärdedel hade rätt på frågan som vi just pratade om växthusgasutsläpp och vad som då händer med växthusgaserna i luften ifall utsläppen skulle halveras. Alla kan göra det här quizet. Sök på Sanningens ögonblick på webben eller i Sveriges Radio-appen så hittar du det. Ja, det var första svaret. Har vi avslöjat det? Är du redo för nästa fråga, Erik?
Ja då.
Då lyder den frågan så här. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige år 2024 jämfört med 2010? Nu tycker jag att lyssnarna ska få lite betänketid här. Och eftersom det här är Vetenskapsradion så blir det då med hjälp av en kattuggla. Inte det vanliga lätet utan ett jaktläte. Så medan ugglan jagar nu då, så tänk ut. Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige 2024 jämfört med 2010? Var det ungefär 25% mindre, ungefär 5% mindre eller ungefär 15% mer? Eller 5% mindre eller 15% mer växthusgasutsläpp i Sverige 2024 jämfört med 2010? Här är det faktiskt så att utsläppen har minskat med ungefär 25% mellan 2010 och 2024. Vilket bara 11,5% av svenskarna trodde i undersökningen. De flesta trodde på en ökning eller en mindre minskning. Erik Källström, hur kunde vi minska växthusgasutsläppen med så mycket som 25% från 2010 till 2024? Vad var det som åstadkom den förändringen?
Jag tror att det är många olika faktorer som spelar roll här. Vi har haft klimatfrågan har varit på bordet länge och det finns uttalade klimatmål om att minska växthusgasutsläppen på sikt. Så det är ju en underliggande bit som finns där i bakgrunden. Och då har det också lett till att man har arbetat med energieffektiviseringsåtgärder så att det har lett till då mindre utsläpp på flera olika håll i samhället som industri till exempel, men också hur vi värmer våra hus och andra bitar så där till exempel. Så att de här långsiktiga målen är viktiga och att vi effektiviserar över tid också. Så att det är sånt som har spelat roll där.
Nästa fråga i quizet lyder så här. Under de senaste 40 åren, vad har hänt med mängden olja och naturgas i de kända reserverna i världen? Har de minskat till mindre än hälften? Har de fortsatt att vara ungefär lika stora eller har de mer än fördubblats? Har de kända reserverna minskat till mindre än hälften, fortsatt vara ungefär lika stora eller mer än fördubblats? Ja, reserverna har faktiskt mer än fördubblats de senaste 40 åren, enligt uppgifter från både OPEC och oljebolaget BP. Detta hade bara 11% av de tillfrågade klurat ut i undersökningen. De flesta trodde att reserverna hade minskat eller åtminstone varit oförändrade. Erik Källström, det här är inte riktigt ditt forskningsområde, så att de hade ökat så här mycket, det kanske också du blir förvånad av.
Ja, men absolut. Och det kan jag erkänna rakt upp och ner att jag hade också fel på den frågan när jag fick den. Så att det är inte allt man kan, absolut.
Mm. Jag kollade det här med Mikael Höök vid Uppsala universitet. Han forskar om globala energisystem på geovetenskapen här. Och när han svarade mig då i ett mejl så visade det sig att det finns en hel radda skäl till den här ökningen. Håll i er nu. Nya tekniker som gör till exempel att skifferolja och skiffergas kommer till. Nya platser hittar man att utvinna olja och gas på. Man letar fortfarande. Och så är det ofta så att man med tiden får ut mer än man trodde ur en fyndighet genom förbättrad teknik. Dessutom påverkar priset förstås, för en olje- eller gasreserv, den räknas som en reserv bara om den är ekonomiskt lönsam att exploatera. Så om marknadspriset går upp, då blir liksom reserverna större per definition. Och så har det betydelse hur förhållanden är där resursen finns. Det kan ju vara krig på platsen eller politiskt omöjligt att utvinna olja och gas på en plats eller så. Och då räknas den resursen inte till reserverna, just då i alla fall. Men det kan ju ändras med tiden. Dessutom har det varierat över tid vad som räknas som olja. Alla de här sakerna ligger bakom variationer som gör att världens olje- och gasreserver alltså har mer än fördubblats de senaste 40 åren trots att vi förbrukar så mycket. Visste du att det var så komplicerat då, Erik Källström?
Jo, men det hade jag nog koll på att det var många olika faktorer som spelar roll. Men att det var så pass mycket som att reserverna verkligen har mer än fördubblats, det hade jag inte koll på.
Nej, det blev jag också förvånad över. Nu kommer vi till det som verkligen är ditt forskningsområde, effekterna av växthusgasutsläppen, själva klimatuppvärmningen alltså. Fråga nummer 4 i quizet i sanningens ögonblick när det gäller klimat lyder så här. De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär 1 grad. Vad hände då samtidigt med medeltemperaturen i Sverige? Ökade den mer eller mindre? Eller lika mycket som världen i stort är egentligen frågan. När det blev 1 grad varmare på jorden blev då Sverige 0,4 grader varmare. 1 grad varmare, precis som världen i helhet. Eller 1,9 grader varmare. Det blev 1 grad varmare på jorden, blev då Sverige 0,4 grader varmare, 1 grad varmare eller 1,9 grader varmare. Oj, det var svårt. Reporter Lena Kallne, hon frågade några i Arjeplog vad de tror.
Men jag kanske tippar på det första alternativet.
0,4?
Ja.
1 grad.
Jag skulle säga 0,4.
Jag tror det är lite samma sak, 0,4.
Ja, vi säger 1,9 då. Jag vet att vi har en kraftigare klimatförändring i Sverige och den här delen av världen jämfört med många andra platser.
Mm, Erik Källström, klimatforskare på SMHI. Här kan man nog räkna med att du har rätta svaret.
Ja, och det ska vara 1,9 grader då, så det är alltså ungefär dubbelt så snabbt som det globala medelvärdet.
Mm. Det hade ungefär en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen koll på. Men vad beror det på då att temperaturen har ökat nästan dubbelt så mycket här som i världen i stort?
Ja, men då är det så här, världen i stort är ju hela världen, så att det är ju hela globen, både landområden och alla havsområden, så att både över land och hav kan man säga. Och uppvärmningen går snabbast över land och den går inte lika fort över hav, och det beror på att den här ökade värmen, som det tar väldigt lång tid att värma upp havsvatten, och haven är väldigt djupa och det sker en ganska effektiv omblandning så att värmen blandas ner i djupa skikt, så det gör att uppvärmningen över hav går långsammare än över land. Så det är den ena delen i det här svaret, att Sverige ligger i ett landområde och därför går det fortare. Men sen den andra biten handlar om att vi ligger nära polen och att det i Sverige finns och har funnits mycket snö och is. Vi har ett klimat som är ganska kallt, som är med mycket snö och is på vintrarna. Och den här snön och isen, när den finns på marken, så bidrar den då till att vara effektiv i att solstrålningen som faller in mot jorden reflekteras tillbaka ut mot rymden igen. Så att ligger det snö på en yta och solen skiner, så går väldigt mycket energi tillbaka rakt ut i rymden igen. Men om snön är borta och den smälter bort, till exempel i ett varmare klimat, då kommer den där infallande solstrålningen att gå ner i marken eller i havet för den delen och värma upp systemet. Så då får man alltså en kraftigare uppvärmning. Det blir en förstärkning av den här uppvärmningen av växthuseffekten. Och den effekten ser man ju då extra tydligt i områden som ligger nära polerna, som till exempel i Sverige. Så det är en viktig anledning. Det finns ett par andra sådana här återkopplings- och förstärkningsmekanismer också, men det där är en av de viktigare.
Då har vi kommit till sista frågan i det här quizet, och för att förstå den så ska man veta att reduktionsplikt, det är obligatorisk inblandning av biobränslen i vanlig bensin och diesel. De senaste 20 åren har Sveriges utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter förändrats från år till år. Vilken förändring var störst jämfört med föregående år? Var det minskningen år 2020 efter starten av pandemin? Var det minskningen år 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina? Eller var det ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes? Minskningen efter pandemistarten 2020, minskningen efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 eller ökningen efter att reduktionsplikten sänktes 2024? Här var ökningen år 2024 efter att reduktionsplikten sänktes som var den största förändringen. Vilket 4 av 10 tillfrågade också trodde, så det var ganska många som hade rätt där i alla fall. Mellan 2023 och 2024 ökade utsläppen från inrikestransporter med ungefär en femtedel, alltså 20%. Totalt ökade utsläppen i Sverige med ungefär 7% mellan 23 och 24. Erik Källström, varför blev det så stort genomslag av den sänkta reduktionsplikten? Alltså det här med att det inte var tvång på att blanda in lika mycket, till exempel etanol i bensinen och HVO i dieseln på mackarna som förut.
Ja, men det är just precis den saken det handlar om. Att i och med att man inte blandade in de här biobaserade bränslena utan istället då använde mer av fossila bränslen, så betyder det att bilarna gick ju på mycket mer fossila bränslen och man eldade upp mycket mer fossila bränslen och mer koldioxid kunde gå ut i atmosfären som kom från fossila källor, så att säga. Så det är det som är anledningen där, helt enkelt.
Ja, och transporterna är en viktig del alltså av vårt klimat, jag höll på att säga bidrag, det klimatutsläppen i Sverige.
Ja, men absolut, det är det så. Och precis som jag menar, man hade ju frågan upp om pandemin här som var ett av alternativen också. Och då var det ju så att då gick ju trafikarbetet, det vill säga hur många kilometer som körs på våra vägar, det gick ju ner väldigt kraftigt i året. Men det visar ändå då på att vad vi så att säga har i tanken för någonting spelar väldigt stor roll. För det var inte så stor skillnad i trafikarbetet mellan de här åren 23 och 24 då, när utsläppen gick upp så mycket. Men att vi då körde på ett annat bränsle är ju det som driver på den där ökningen av utsläpp av koldioxid, fossilt kol.
Mm. Klimatquizet i den här serien Sanningens ögonblick har vi gått igenom med Vetenskapsradion idag. Och de som har jobbat med den här serien i P4 och Vetenskapsradion bland annat har ju försökt att just hitta sådana här frågor där många har fel, helt enkelt. Där vi inte vet, där vi inte har koll, där det finns missuppfattningar. Och det finns alltså quiz också som gäller andra teman, till exempel skolan, vården och ekonomin, som man kan göra om man söker upp Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio eller på webben då. Erik Källström, klimatforskare vid SMHI, har varit med och reda ut varför-frågorna kring klimatquizet just. Du har säkert märkt också i andra sammanhang, kan jag tänka mig, att folk har en del missuppfattningar. Är det någon annan sån där missuppfattning, är det sån där sak som där du tycker det har märkt att folk ofta tror fel om klimatet? Så kan du passa på att slänga in den också.
Jag tror att de här bitarna som har varit uppe här med vad som händer med växthusgaser, man minskar utsläpp, det är viktiga bitar. Men sen handlar det också om effekterna av klimatförändringarna. Man ser kanske inte riktigt och förstår inte hur pass allvarlig den här frågan är när det gäller de förändringarna vi ser globalt. För det händer väldigt mycket redan idag när det gäller effekter av klimatförändringarna. Och det är en av de stora sakerna just nu är det som händer i de tropiska haven, där väldigt stor andel av de tropiska korallreven mår dåligt och till och med dör. Så att det händer saker och ting redan här och nu som är allvarligt. Så den här frågan är, ja, den är verkligen riktigt aktuell och mycket på tapeten.
Mm. Man vill gärna sluta med något positivt, men det är lite svårt kanske i den här frågan.
Det finns ju positiva saker också som händer. Det händer ju väldigt mycket på energisidan, hur vi producerar energi till exempel. Och det kom en ny rapport från om klimatet i Europa här förra året, som visar upp att elproduktionen i Europa är nästan uppe i 50% nu förnybart, sol, vind och vatten. Och det är där lösningarna finns.
Just det. Ja, men då tackar vi för det också. Erik Källström, klimatprofessor vid SMHI, som var med och pratade utifrån klimatquizet i serien Sanningens ögonblick. Sök upp Sanningens ögonblick alltså på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio och gör lite fler quiz om vården och ekonomin och sånt där. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.